Överallt där Jesus hamnade så delades människor i två grupper. Jag satt och tänkte på det nu innan och lyssnade på den här fantastiska musiken. När det talas om Jesus där han hänger på korset, så vet ni att det var två stycken andra kors, ett på varje sida, två rövare. Den ena omvände sig, den andra gjorde inte det. Vi vet också att det står i början av Johannes evangeliet att han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och i samband med julen så finns det också en sån där text där man ser väldigt tydligt hur Jesu blotta närvaro på jorden delar människor i två läger. Jag skulle vilja läsa den texten och så vill jag att vi funderar på vilken grupp tillhör vi. Och vi ska avsluta den här stunden med att be sen att vi får hamna i den grupp som tar emot Jesus. Och då vill jag läsa från Matteus evangeliet kapitel 2, vers 1-12. Och det här är egentligen den text vi läser på 13-dagen, men jag tog mig friheten att läsa den ikväll. Matteus 2, vers 1-12. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, se, då kom visa män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och vi har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. Han svarade: i Betlehem i Judén, för så är det skrivet genom profeten. Du Betlehem i Judaland, inte är du minst bland judafursta. Ifrån dig ska utgå en furste som ska vara herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa: gå och sök noga efter barnet. Och när ni har funnit det, underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbade och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Amen. När jag läste det här, och jag har läst det många gånger, men det är så vi upptäcker nya saker i Bibeln när vi läser gång på gång. Då slår det mig att här utkristalliserar sig två grupper av människor. En grupp som säger sig vilja tillbe Kristus men inte alls är intresserad av honom. Och några som verkligen ärligt söker honom. Och det är Herodes och hans hov som representerar den första gruppen. Och sen har vi de, vi brukar säga tre vise män, vi vet inte hur många de var, som är den andra gruppen. Jag skulle vilja jämföra de här två grupperna lite grann. Och sen vill jag att vi ska be att vi får tillhöra den rätta gruppen människor. Vad kan man säga om Herodes och hans hov? Det första var att när de fick höra om att någon hade fötts i Betlehem så blev de inte glada utan förskräckta. Helt plötsligt dyker upp någon på scenen som ändrar förutsättningarna för allting. Budskapet om Kristi födelse förskräckte Herodes, hans hov och hela Jerusalem. Och jag funderar på detta. Vi kanske inte blir så upprörda om människor i allmänhet inte blir det när man sjunger om Jesus. Vi hör julsången på radio trots att Sverige är så sekulariserat land. Men många gånger så tror jag att julen passerar lite obemärkt just därför att vi inte har fortsättningen klar för oss. När ängeln kom till Maria och säger: du ska föda en son, du ska ge honom namnet Jesus. Varför då? Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Julen är inte komplett utan påsken. Och när Jesus föds så är det därför att han 30 år senare ungefär ska gå till ett kors och bära dina mina synder. När Jesus träder in i världen så oroar det också människor. Varför? Därför att evangeliet om Jesus, säger Bibeln, är en stötesten. Det är en dårskap för den som inte vill tro. Det är vad som händer. Bara det att Jesus kommer in på scenen här, så vart Herodes förskräckt. Vi ska se varför alldeles nyss. Men hans reaktion var att inte visa detta för en vise man, utan han sa: ja, men jag vill också tillbe denne Kristus. Men i själva verket var han inte alls intresserad av det. Han uppfyllde här en gammal profetia från Jesaja. Jesaja som har sagt de här underbara orden om en son blir oss given. Och så vidare, som vi har läst många gånger. Vi läser ju advent och jul. Och då säger Jesaja på ett annat ställe: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Detta stämmer så bra på Herodes här. Han säger: jag vill tillbe den kungen som har kommit in i världen. Men egentligen hade han bara en diabolisk plan i sitt huvud. Han skulle röja denna ur vägen. En lögnare var han. Det misslyckas dock. Vi kan läsa: en ängel varnar Josef och Maria. De får fly till Egypten och så får de sen komma tillbaka när Herodes har dött. Varför blev Herodes förskräckt? Varför blev hans hov förskräckt? Varför blev Jerusalems invånare, som sen korsfäste Jesus 30-33 år senare, varför blev man förskräckt när Jesus trädde in på scenen? Ja, men Herodes var ju kung. Han ville inte att någon annan skulle ta hans plats. Ska Herodes ta emot den Jesus, måste han erkänna att denna är kungars kung och herras herre, som jag också måste böja mig inför. Och även om inte det var skrivet det, så passar det så bra in på vad Paulus skriver i Filipperbrevet 2. Jesus antog en tjänares gestalt. Han avstod från allt, han var den högste kungen över allt. Kliver ner, blir som en av oss, gör sig lydig ända till döden, döden på korset. Och sen kommer det som är jobbigt för oss människor. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn, för att alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herre. Detta ville Herodes inte göra. Vad ska han ta sig till? Han måste röja den nya kungen ur vägen. Det var det enda han kunde göra. Men det lustiga är att trots att Herodes inte ville böja sig, så drog han sig inte för att ta reda på: vad säger de gamla skrifterna om vad Messias föds någonstans? Någonstans trodde han faktiskt att den kungen som hade fötts var Messias. De profeterna hade ju förutsagt det. Och han samlar de skriftlärda, så säger han så här: var skulle Messias födas? Jo, i Betlehem, säger de. Därför att det står att profeten Mika säger så. Okej. Då vet jag ungefär vad det är. Och sen vet ni vad som hände. Han lät döda alla gossebarn som var 2 år eller yngre vid ett senare tillfälle. Men då hade Jesus redan slunkit ur nätet. Men någonstans verkade Herodes tro på skriften. Han tog den till sig, men enbart för att vinna egna fördelar. Och det här är någonting vi måste tänka på. Hur handskas vi med Bibelns ord? Att citera den, det kan vem som helst göra. Det gjorde Herodes, det gjorde de skriftlärda. Men de var inte intresserade av Jesus. Hur är det med oss? Citerar vi Bibeln för att vinna egna fördelar? Göra oss egna till kungar i vårt eget kungarike? För att kanske komma åt andra människor? Eller citerar vi Bibeln därför att den är vägen till Kristus? Är Jesus i vägen? Eller är han vägen för oss? Han var i vägen för Herodes. Och det var därför Herodes gjorde som han gjorde. Herodes gjorde också saker och ting i lönndom för att försöka behålla kontroll över situationen. Han kallade till sig de vise männen i hemlighet och frågade ut dem. Han lyfte inte ett finger för att hjälpa dem att hitta Jesus. Men han ville väldigt gärna att de skulle ta reda på var finns han, så att han kan röja honom i vägen. Herodes var alltså en intrigmakande, lat hycklare. Som gärna citerade skrifterna. Han säger sig vara villig att tillbe Messias. Men han ljuger. Han är egentligen bara intresserad av att fortsätta vara kung själv. Han reagerar med förskräckelse på budskapet om Jesu födelse. Och står och gör i allt i sin makt för att förhindra att Jesus ska få något som helst inflytande. Jag brukar fråga mig själv ibland: är jag sån? Gör jag så egentligen? Eller tillhör mitt hjärta verkligen kungen som låg där på en bädd av strå? Vill jag vara kung själv? Eller har jag böjt mitt hjärta? En fråga vi behöver ställa oss. Och vi ser på de tre vise männen, det är den andra gruppen, och det blir mycket mer positivt. För de gjorde rätt. De var villiga att resa långt för att möta den Jesus. Det står att de var från Österlandet. Det står ordagrant att de var österifrån, från soluppgången. Någonstans kring Babylon kanske, där judarna hade varit i fångenskap. Där hade de skrifterna som judarna hade med sig under sin fångenskap blivit kända. De här människorna hade fått höra att vår Gud har lovat oss en mäktig frälsare. Så hade man lärt sig om detta. Och när stjärnan går upp, då förstår de direkt. Nu händer det som vi har hört talas om. Wow! Vi måste genast ta oss dit så vi får se det här med egna ögon. Vilken reaktion. Det som jag sa för några år sedan när jag faktiskt stod här, jag kommer ihåg det. Jag talade om hedarna på ängen. De kunde ha sagt när änglarna hade sjungit för dem. Det är jätteintressant, det är bra det här med Jesus. Men vi stannar här på ängen, vi har det så bra. Nej, men så gjorde de inte. De gick direkt till stallet. Och de tre vise männen då, om de nu var tre, de reagerade på samma sätt. Nu har stjärnan gått upp. Nu har det fantastiska hänt. Vi vill se det med egna ögon. Och vi vill gå hur långt som helst. Om man tycker att resan som Josef och Maria gjorde från Nazaret ner till Betlehem var besvärlig, så ska man veta att resa från Babylon till dåvarande Palestina på den tiden, det var ännu värre. De var villiga att göra det för att se Jesus med egna ögon. Och de erkände honom som judarnas nyfödde kung. Kan du tänka dig här? Här kommer de här mäktiga kungarna från östern. Så går de in till Herodes som är kung över det landområde de befinner sig. Och så säger de, Herodes, ja vi vet att du är kung. Men nu är det så att vi har fått kon på en annan kung som faktiskt är kung över dig. Vi skulle gärna vilja resa och tillbe honom. Är det okej? Okay? Tänk att de vågade. Herodes försökte utnyttja situationen naturligtvis. De sökte efter honom tills de fann honom. Och när de fann honom där i huset. Vi vet inte om Josef och Maria är kvar i stallet. Förmodligen inte, men de var kvar i Betlehem. Det står att de tillbad honom. Tillber vi den Jesus som föds? Är vi bara fascinerade av berättelsen? Men förstår vi att den som ligger där i krubban är Herre över himmel och jord. Har besegrat allt det onda. Och har all makt i himlen och på jorden. Och som enbart ligger där därför att han har avstått från allt och antagit en tjänares gestalt. Det är Gud själv i mänsklig gestalt som har klivit ner. Och när de kommer in, jag vet inte hur det såg ut, men det måste ha varit otroligt mäktigt. Där ligger barnet. De böjer sina knän. De tillber honom. Som om han vore Gud. Och det var han ju. Det är alldeles riktigt. Och så gav de honom gåvor. Guld, rökelse och myrra. Nu hittade jag en artikel i Svenska Dagbladet för några år sedan. Och det står det om det här precis. Gåvorna. Då står det så här. 13-dagen firas till åminnelse av de tre vise männens besök. Hos Josef, Maria och Jesus barnet. De ska ha medfört tre gåvor. Guld, rökelse och myrra. Vad var egentligen de här sakerna? Och vad användes de till? Myrra kan beskrivas som en kåda eller hatch från rökelseträdsväxter. I det antika Iran var myrra en viktig ingrediens i parfym. Och att myrra nämns i samband med berättelsen om de tre vise männen beror med all säkerhet på att kådan brukades i olja som användes vid smörjelse och rituell rening och balsamering. Smörjelsen ingick som en central ritual i kungliga kröningsceremonier, varför gåvan skulle ha illustrerat de vise männens identifiering av Jesus som den smorde judakungen. Och guld symboliserar kunglighet och rökelse symboliserar gudomlighet. De kommer in här, de lämnar sina gåvor och med sina gåvor så visar de Jesus, vi bekänner, du är kung. Du är smord till härskare. Och vi bekänner att du är Gud. Vi böjer oss inför dig. Det var vad de gjorde. Och det fantastiska med detta. Det är så otroligt. De här dyrbara skatterna gjorde det möjligt för Josef och Maria och Jesus att överleva landsflykten som kom sen direkt efteråt. Eftersom Herodes var ute efter att döda barnet. Sen ser vi också att de vise männen visade lydnad för Gud. De förstod först inte vem Herodes var att han försökte lyda dem. Men när de blir vana vid en dröm för att återvända dit så lyder de den och så går de tillbaka till sitt eget land igen. Och jag vill ställa mig den frågan idag. Vem liknar jag mest? Är jag som Herodes eller är jag som de tre vise männen? Bygger jag mitt eget kungarike där jag är kung? Om jag använder Bibeln eller för att skaffa mig egna fördelar? Försöker jag förhindra människor att möta Jesus Kristus? Eller är jag som tre vise männen? Som kom till stallet, de var redo att gå hur långt som helst för att få möta denna kung. De tillbad honom och uppfylldes av glädje när de såg stjärnan. Jag skulle vilja tillhöra den här gruppen. Och min bön är att både du och jag som är här idag ska få göra den upplevelsen. Vi ska inte vara som Herodes som blev förskräckt inför evangeliet. Vi ska vara som de tre vise männen som tog emot Jesus som han var. Kungen som låg där i krubban i Betlehem. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, tack att vi får vara här idag samlade i ditt namn. Jag tackar dig Herre för att du lät dig födas ner till jorden. Herre, du delade våra villkor i allt. Och när allt var fullbordat gick du till korset och du bar min synd där. Jag ber Herre att jag ska få vara och mina vänner här idag ska få vara som de vise männen. Som erkände dig som kungen och tog emot dig. Och jag tackar dig för att du vill röra vid var och en som är här. Tack för din stora nåd. Tack Herre Jesus att du var villig att avstå från allt och anta en tjänares gestalt. Och tack att du är upphöjd över allt. Du har all makt i himlen och på jorden. Och det vill vi ära och lova och prisa dig för. Och jag ber Herre, låt resten av den här julhelgen där vi har framför oss få bli en underbar tid. Då du ska göra mäktiga ting i våra liv. Prisat vare ditt heliga namn. Din är äran och makten i evighet. Amen.
Thank you. ska ära halleluja.